Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Idag ska vi fortsätta vår serie om lagar som styr verksamheten i kommunen. Och idag har det turen kommit till plan- och bygglagen, förkortad PBL. Med mig som sakkunnig har jag Jenny Margareta Uggla som är samhällsbyggnadsjurist här i kommunen. Det är väl titeln?
Om jag... Ja, det stämmer.
Det stämmer, okej. Okay. Då önskar jag dig välkommen och ska vi se om vi kan reda ut det här, Margareta. Vi kan väl börja så här. Alltså, plan- och bygglagen, den styr hur, jag kanske formulerar mig fel, styr hur man får bygga eller vad som är tillåtet och otillåtet. Varför har vi en sån här lag? Varför får inte folk bygga som de vill?
Ja, alltså målet i PBL det är ju att reglera fysiska åtgärder för markanvändningen och byggande och bevarande. Och det här ska då ske på ett sätt som tillvaratar rättssäkerhet och även medborgarinflytandet. Och då har man olika medel för att uppnå den här lagstiftningens mål för samhällsutvecklingen. Och då finns det regler om planläggning, exakt hur det ska gå till. Det finns regler om tillståndsplikt. Till exempel man ska ha bygglov, det krävs marklov, det krävs rivningslov och så vidare. Och sen finns det även regler om anmälningsplikt för vissa åtgärder. Byggnadsnämnden har också tillsyn över all byggnadsverksamhet. Man kan meddela förelägganden, straffavgifter, till exempel byggsanktionsavgifter och viten vid överträdelser av bygglagstiftningen. Så syftet är att man vill, med hänsyn då till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och ha en god och långsiktig hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och även för kommande generationer.
Du, det var ett ord där var nytt för mig. Alltså bygglov fattar det, man måste, för att kunna bygga sitt hus måste man ha ett bygglov. Ja. Men du sa marklov också, man äger den mark man bygger på, eller vad är marklov för någonting?
Ja, ska du göra en väsentlig höjning eller sänkning av nivån på din tomt, då krävs det ett marklov. Och då brukar man säga 0,5 meter plus minus, då krävs det marklov. Om det är inom detaljplanelagt område.
Om jag ska göra mer än en halv meter upp eller ner,
ja,
då måste jag söka tillstånd för det.
Ja, och det gör du hos byggnadsnämnden.
Ja, då hoppas vi i alla fall vi vet grunderna. Men förutom PBL så har jag, alltså när jag försöker lära mig lite för att ställa några vettiga frågor, så har jag stött på också PBF och BBR. Vad står de förkortningarna för?
Ja, PBF det står för plan- och byggförordningen. Och det är en förordning som meddelas av regeringen. BBR, det är Boverkets byggregler. Och Boverket, det är då en statlig myndighet för samhällsplanering, byggande och boende. Och då kan de lämna föreskrifter och allmänna råd till huvudförfattningarna PBL och PBF.
Då kan man säga så här, de kompletterar på något sätt då PBL. Alltså, PBL måste då ha bestämts i vår riksdag, för det är ju en lagstiftande för det. Och så kompletterar då regeringen med en PBF, en plan- och byggförordning. Vad kompletterar man med?
Det kan vara föreskrifter. Det är inte alltid som det räcker med den styrning som finns i lagar och förordningar. Och då kan man behöva ännu mer detaljerade regler. Och då har man föreskrifter. Och det är myndigheter då som meddelar föreskrifterna.
Alltså som enskild medborgare kan man ju inte känna till allt det här. Men jag fattar ju att jag måste söka ett bygglov. Måste jag då kunna den här PBF:en också? Jag kan ju fatta att detaljplanen föreskriver saker och ting. Men alltså, hur mycket måste jag lära mig när jag söker bygglov så att säga?
Ja, alltså man ska ju läsa plan- och bygglagen tillsammans med plan- och byggförordningen. Men sen så har vi ju på kommunen rådgivning också, så att man kan ju komma till kommunen och få hjälp när man ska söka bygglov.
Så att då du som jurist, du skulle nu säga då, med den här PBL, PBF och BBR, då har man en komplett regelsamling. Alltså så att kommunen vet vilka ramar man kan styra medborgarna i, så att det blir bra för alla.
Ja, så skulle jag uttrycka det.
det är tur att det finns rådgivare då, då för att skaffa sig kunskap om allt det här. Det känns lite tungt. Det finns också en annan förkortning jag stötte på. Jag vet inte om den är viktig eller så. Men det var... alltså meningen löd, samt ändringar i VÄS. VÄS, Boverkets allmänna råd. Vad är VÄS för något?
VÄS är ett allmänt råd om hur man kan eller bör göra för att uppfylla en bindande regel i en lag eller förordning eller en föreskrift. Så att man kan säga att det är en rekommendation där en metod eller en lösning presenteras. Men om man väljer att göra det på något annat sätt än vad som anges i det allmänna rådet, så ska man kunna visa att de bindande reglerna ändå uppfylls.
Får jag fråga dig då så här, det kanske inte du får ha åsikter om, men det här låter lite mycket för mig. Alltså, för att det här ska bli bra, bör man anlita någon byggnadsingenjör eller vad det nu kan vara för titel, så att man får ordning på papperna? Eller kan man komma upp på kommunen och få hjälp och stöd och råd hur man ska formulera mitt bygglovsansökan?
Det är väldigt många som kommer på rådgivning till kommunen innan de lämnar in sin ansökan, så att man har en dialog, och det hjälper vi på kommunen gärna till med.
Och kostar?
Det kostar ingenting.
Man bokar tid om man har det?
Man bokar tid, ja, via servicecenter.
Okej, okay. då känner jag mig lite tryggare i alla fall. Ett sista där med lära sig begrepp, så har jag stött också på då planeringsbesked. Vad har vi då för någonting?
Ja, reglerna om planeringsbesked, det infördes den 1 juli 2017. Och det är att kommunen ges möjlighet att i ett pågående detaljplaneärende begära då ett besked från länsstyrelsen om detaljplanen. För att man ska veta om det innefattar någon ingripande grunder från länsstyrelsens sida.
Det är ett slags förhandsbesked när man tar fram sin detaljplan?
Ja, eller det är ett planeringsbesked. Man ska kunna planera det så att det blir lite mer effektivt.
En hjälpreda för både medborgare och kommun är ju att man har tagit fram en detaljplan, just som vi pratade om. Och då kan man tydligen vända sig till, vad sa du, länsstyrelsen för att få något. Jag kallar då förhands, något slags förhands, så man inte gör detaljplanen helt tokig. Så man får nedslag sen hos länsstyrelsen. Men då, den här detaljplanen, för den är väl en så att säga lokal föreskrift om storlek på hus och såna här saker. Kan du berätta, hur tar man fram en detaljplan?
Detaljplan, det krävs ju när man ska bygga ut eller förändra användningen av ett område. Och det är ofta på begäran från till exempel exploatör eller markägare som nya detaljplaner upprättas. Men initiativet kan även komma från politiskt håll för att få till stånd en ändring av området eller lösa frågor som vägdragning, vatten eller avloppsförsörjning eller utbyggnad av skolor. Men oavsett vad som planeras, så måste då alla detaljplaner genomgå en särskild process innan den antas och vinner laga kraft. Och den här processen, det är alltså en demokratisk process. Den bygger på insyn och den bygger på möjlighet för allmänheten att tycka till. Så att privatpersoner, myndigheter, organisationer och andra remissinstanser kan lämna synpunkter på planen under tiden den tas fram. Och jag tänker att vi tar den här processen i stora drag, alltså hur det är som huvudregel. Det finns olika förfaranden, men det är onödigt att gå in i detalj. I Tyresö så är det stadsbyggnadsutskottet som sorterar under kommunstyrelsen, som har i uppdrag att upprätta eller ändra förslag till detaljplan. Och de prövar även planens miljöpåverkan. De har även samråd om förslag till detaljplan och prövar begäran om ändring eller upprättande av detaljplan. Och de har också hand om en prioriteringsordning för arbetet med detaljplaner. Och då tar kommunen fram ett preliminärt planförslag som sen går ut på samråd. Och i samrådet så ger kommunen information till de som berörs av planen. Och kommunen får också kunskap och synpunkter om planområdet och detaljplanens utformning. Och kommunen ska samråda med länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och andra kommuner som berörs av förslaget. Och kommunen ska också bereda tillfälle till samråd för fastighetsägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende som berörs av planen. Och detsamma gäller för myndigheter. Det kan ju vara Trafikverket, försvaret. Men även sammanslutningar och enskilda som har ett väsentligt intresse av planen. Det kan vara hyresgästorganisationer, vägföreningar, natur- eller friluftsorganisationer. Efter det här samrådet så sammanfattar kommunen synpunkterna och tar ställning till dem i en samrådsredogörelse. Planförslaget kan då justeras efter samrådet och ett slutligt planförslag upprättas. Och det kungörs på kommunens anslagstavla och i ortstidningar. Och det hålls också tillgängligt för granskning under 3 veckor på kommunen. Samma dag som förslaget kungörs så skickar kommunen meddelande om innehållet till kända sakägare och berörda. Länsstyrelsen lämnar ett granskningsyttrande, det vill säga en bedömning av om de statliga intressena tillgodoses. Till exempel riksintressen, miljökvalitetsnormer och att inte strandskyddet upphävs då i strid med gällande bestämmelser. Eller att samordningen har skett i fråga då som angår flera kommuner. Och att bebyggelsen inte ska bli olämplig med hänsyn till människors hälsa och säkerhet. Kommunen sammanställer de skriftliga synpunkterna som lämnats under granskningstiden. Och det gör man i något som kallas för ett granskningsutlåtande. Och utlåtandet skickas till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om några större ändringar görs i planhandlingen efter granskningen, då ska det reviderade detaljplaneförslaget kungöras igen. Och därefter genomgå en ny granskning. Planen, den antas sen av kommunfullmäktige. I vissa fall där planen inte är av stor vikt eller har principiell betydelse så får kommunfullmäktige uppdra åt kommunstyrelsen att anta planen istället. Och det här går då via stadsbyggnadsutskottet innan den antas. Så är så att säga hela processen.
Man kan säga att den är ganska grannlaga eller vad ska jag säga, rigorös. Det är många kontrollstationer också. Men du använder ordet berörs vid flera tillfällen.
Ja.
Jag tänker berörs, nu pratar jag inte om organisationer och så, staten, utan jag tänker medborgare. Är det bara grannar som berörs? Jag tänker, när vi bestämde att vi skulle ha en golfbana i kommunen. Det kan ju vara så människor som tycker att den marken borde användas till någonting annat. Så indirekt tycker man att man kanske hellre ville haft en stor gräsplan för fotboll där. Mm. När kan man betrakta som att man berörs? Eller får man, det får jag avgöra själv och tycka till någonting om i det här första steget när förslaget presenteras och kommunen vill ha in synpunkter.
Ja, när det gäller detaljplaner så får du lov att komma in med yttrandena.
Även om jag inte är granne med förslaget?
Ja, det får du göra.
Okej. Sen kanske man tar mer eller mindre hänsyn till beroende på hur mycket man berörs av det hela då.
Ja, man bemöter eventuella olägenhetsaspekter och så vidare.
Det var detaljplanen. Och då är det en större bit mark som man tänker då. Så här är byggnormerna inom det här området. Men det finns någonting som heter också översiktsplan och jag har sett på fördjupad översiktsplan. Och vad är då skillnaden med det?
Kommunen har en skyldighet att ha en översiktsplan. Det är en form av plan som är för hela kommunen och den ska omfatta hela kommunens yta. Och det är ett måldokument kan man säga, där man ska redovisa grunddragen då för den avsedda användningen av mark- och vattenområden och vilka hänsyn som ska tas till allmänna intressen och hur miljön ska användas, bevaras och utvecklas. Och här ska det även framgå hur kommunen ska ta hänsyn till regionala och nationella mål och program och planer av betydelse för en hållbar utveckling i kommunen. Så att, som jag sa, så är det som ett måldokument. Det är inte ett juridiskt bindande dokument.
Är det ett planeringsinstrument?
För ja.
Vad jag förstår nu så har man någon slags översiktsplan som man vill, det här är vad vi planerar för kommunen, alltså den fysiska användningen av vårt område fram till 2035 tror jag det är, va?
Mm.
Hur mycket får sen då i det här, för det omfattar ju då hela kommunen, och den fördjupade då är väl det ungefär, ja, det är ju inte en detaljplan, men det är ett mer specifikt område, en del av kommunen.
Ja, precis. Det är ett begränsat område i kommunen där man gör en djupdykning, kan man säga, där det behöver detaljerade ytterligare. Men, och det är framförallt i stadsdelar, i vissa stadsdelar, kustområden eller inom komplexa kulturlandskap som man använder sig av det.
Men jag bara undrar så här, hur mycket får sen då en detaljplan avvika från den här, du sa själv det är inte ett juridiskt bindande dokument, men det verkar ju lite fånigt om man har ett, vi planerar att göra så här och så här med kommunen, och så gör man en detaljplan i en mindre del av, som är precis tvärt emot.
Ja, de ska ju korrelera, det ska de göra.
På något sätt hänga samman lite grann.
Den här fördjupade översiktsplanen, den är inte heller juridiskt bindande, utan är precis som den vanliga översiktsplanen, alltså ett översiktligt måldokument. Mm.
Men om vi då hoppar tillbaka till detaljplanen, för den kanske är mer kopplad till plan- och bygglagen. Vilka begränsningar, regler, alltså vad tar man upp i detaljplanen? Alltså vilka typer av regler kan vara inskrivna där?
Ja, där finns ju dels obligatoriska regler och sen finns det frivilliga regleringar. Men det obligatoriska, det är att i en detaljplan så ska det alltid redovisas mark- eller vattenområdens lämplighet för bebyggelse. Gränserna och användning för allmänna platser ska framgå. Kvartersmark ska ska det finnas reglerat. Vattenområden och platser som kommunen är huvudman för ska det framgå. Och om huvudmannaskapet inte ska tillfalla kommunen så ska det framgå i detaljplanen för ett visst område. Man ska även ange en genomförandetid inom vilken planen är tänkt att genomföras. Och det ska också finnas en karta över området som planen omfattar och vilka bestämmelser som gäller då för olika områden. En beskrivning ska finnas av hur detaljplanen ska förstås och hur den ska genomföras. Det ska finnas reglering av byggnadsverk. Bebyggelse och miljö ska tydligt framgå i planen. Det ska finnas en redovisning av planförutsättningarna. Planens syfte. Hur planen är tänkt att genomföras. Vilka överväganden som lägger till grund för utformningen. Och i det fall som det avviker från översiktsplanen så måste det i så fall preciseras på vilket sätt. Det måste tydligt framgå. Sen så finns det också frivilliga regleringar och det är att man kan reglera sånt som markytans utformning och höjdläge, bebyggandets omfattning, skyddsåtgärder för att motverka olyckor, placering, utformning av parkeringsplatser, omfattning av kraven för bygglov, rivningslov och marklov. Placering och utformning och utförande av byggnadsverk och tomter eller tillfällig användning.
Då undrar jag bara så här, du kan ju de här begreppen men det kan inte jag. Vad är, alltså, jag förstår att det är en markyta vi pratar om, men du säger kvartersmark. Det är en del av den här marken, eller hur definieras kvartersmark? Man bestämmer bara att den här ytan, en del av den hela detaljplanen, det är en sorts, alltså är det en fastighetsbeteckning eller är det flera fastighetsbeteckningar som kan ingå i kvartersmark?
Ja, det kan vara flera stycken.
Och sen sa du att huvudman, alltså är det inte kommunal mark man, när kan det vara en annan huvudman och vad betyder huvudman i det här sammanhanget?
Den som har ansvaret då för området, som alltså är så att säga huvudman, det kan man reglera i detaljplanen också. Men det måste tydligt framgå då.
Alltså, kan kommunen gå in och lägga en detaljplan? Alltså, i den här detaljplanen så finns det då kanske kvartersmark och en större yta av den ägs av något företag eller organisation eller så.
Mm.
Och då kan kommunen gå in och ni får använda marken på det här sättet.
Mm.
Okej, okay. Då tror jag att jag begriper. Men jag har också stött på då såna här saker som, ja, jag tror du var inne på det, takhöjd, byggyta, färgsättning. Alltså det kan också bli väldigt detaljerat i detaljplanen.
Ja. Enligt 4 kapitlet i 16 § i PBL så får kommunen i detaljplanen faktiskt bestämma placering, utformning och utförande av byggnadsverk och tomter. Och det kan vara färg, form, takvinkel, material, byggnadssätt, hushållning med energi och vatten, grundvattenskydd och tomtens disposition och så vidare. Så man har den möjligheten.
Men då, om jag har läst på ordentligt och jag kanske har tagit in någon rådgivare och jag har varit och lyssnat på kommunen. Vi låtsas och säga, jag kan vad som står i detaljplanen om färgsättning, taklutning, allt kan jag. Och så skriver jag en bygglovshandling, alltså ansökan om bygglov, som uppfyller kraven i detaljplanen. Kan kommunen ändå neka mig bygglov?
Förutom detaljplanen så ska ju den tänkta åtgärden som du söker lov för även uppfylla en rad krav som avhandlas i 9 kapitlet i plan- och bygglagen. Det vill säga det ska vara anpassat till omgivningen, utformningen ska vara lämplig och risk för olyckor ska ha hanterats vid utformningen. Man ska väga in kulturhistoriska hänsyn och utformningen får inte heller medföra betydande olägenhet för omgivningen. Men om man uppfyller de kraven tillsammans med detaljplanen så ska man få sitt bygglov.
Men om jag säger då så här, jag kan ju ha en granne som är sur på mig. Så bara vill jäklas.
Ja, sånt förekommer.
Jag gissar bygglov, det kostar pengar att söka. Ett förhandsbesked, kostar det pengar?
Ja, det gör det.
Är det lite billigare?
Jag ska låta det vara osagt. Okay. Exakt. Nej. Men det kostar pengar att få ett förhandsbesked.
Ja.
Men det är ett bra instrument och det avhandlas i 9.17 i PBL. Och det är ett sätt att i förväg få reda på om det är möjligt att bygga på just den här platsen som du planerat. Och då behöver du inte så att säga ta fram färdiga ritningar. Utan kommunen tar då ställning till om det är möjligt och lämpligt med hänsyn till PBL och riktlinjer i plan att bygga på just den platsen.
Får jag fråga då? Säg då att jag tycker att jag uppfyllt alla krav i detaljplanen. Men kommunen tycker att det passar inte in i omgivningen eller de andra skälen som du nämnde. Kan jag överklaga kommunens beslut?
Om vi pratar om förhandsbesked så kan du överklaga det också. Absolut, ett positivt förhandsbesked. Då har du ju rätt att utföra åtgärden om du söker lov inom 2 år från det att förhandsbeskedet vann laga kraft. Men innan bebyggelse sker så måste ett bygglov och startbesked ges. Men bedöms platsen som olämplig så får du ett negativt förhandsbesked och det kan du överklaga. Då lämnar du in ditt överklagande till byggnadsnämnden som sen skickar det vidare till länsstyrelsen.
Men med samma sak då, om jag hoppar över det här steget förhandsbesked. Jag är ju ganska självsäker så jag söker bara bygglov och så får jag avslag av kommunen utifrån mitt perspektiv på felaktiga grunder. Kan jag överklaga det?
Ja, det kan du göra. Då ställer du ditt överklagande till byggnadsnämnden och sen är det precis som i förhandsbeskedet att byggnadsnämnden tar ställning till om det kommit in i rätt tid och sen så skickas det över till länsstyrelsen.
Okej, men det är länsstyrelsen som avgör vilken av parterna som har rätt?
Ja, precis. Och sen så kan länsstyrelsens beslut överklagas till mark- och miljödomstolen. Och om du fortfarande då inte är nöjd så kan du söka prövningstillstånd och få det prövat av mark- och miljööverdomstolen. Och i ytterst sällsynta fall så kan man till och med få det prövat av högsta domstolen. Men det krävs också prövningstillstånd och det är väldigt ovanligt.
Ja, har man prövats i 3 rättsinstanser innan så, det kan jag förstå. Vi har varit inne på det lite, vi pratade snuddar vid det. Det här, jag söker då bygglov, enligt så. Vilka rättigheter har jag som granne till den som vill bygga?
Om den tänkta byggnationen följer gällande detaljplan, då finns det inget krav på att du som granne ska höras i samband om att bygglovet prövas. Men om det däremot är en avvikelse från detaljplanen, då ska du som granne alltid ges tillfälle att komma in med skriftliga synpunkter. Och det kallas för ett grannehörande. Och då har du ungefär 2 veckor på dig att svara. Svarar du inte inom den tiden så räknas det som ett tyst godkännande. Är du en så kallad rågranne, det betyder alltså att din fastighet gränsar mot den fastighet som fått lovet, då kommer du alltid att informeras om beslutet. Och sen så har du möjlighet att överklaga lovet och få det prövat av länsstyrelsen, som vi sa tidigare här.
Bor jag i ett område så kanske jag i alla fall ska kolla upp vad det finns för regler i detaljplanen.
Ja, det bör man ha kunskap om. Och man bör också på tidigt stadie, när en detaljplan håller på att antas, komma in med yttrande om man motsätter sig den, så att man håller sig informerad.
Man skulle kanske kunna sträcka sig så långt som att säga också, planerar jag att köpa ett hus någonstans, så kanske man ska kolla översiktsplanen också, så man vet vad som kommer hända i omgivningarna de närmsta 20 åren eller någonting sånt.
Ja, också, det är lämpligt.
Ja, så man inte råkar ut för överraskningar av olika slag. Det kan ju tänkas förtätningar och höga hus och sådana saker, för kommunen expanderar.
Ja, och om du ändå är inne på ämnet att köpa hus, så tycker jag att du i så fall ska kontrollera så att det inte finns ett tillsynsärende på just den tilltänkta fastigheten. Så att inte kommunen till exempel har ett rättelseföreläggande som är inskrivet hos inskrivningsmyndigheten. Det kan finnas viten och användningsförbud och liknande.
Om en elak säljare vill inte betala, han har fått ett föreläggande eller någonting annat. Man kollar hans avlopp eller andra grejer. Mm. Och då lägger han ut sin fastighet i hus till försäljning istället för att ta hand om det.
Han kan ha till exempel gjort en olovlig byggnation. Han har byggt till. Och så har byggnadsnämnden kommit fram till att det är inte lämpligt. Det måste tas bort ett rättelseföreläggande då enligt 1120. Och det kan ju förenas med vite. Och är det då antecknat hos inskrivningsmyndigheten, så gäller det ju mot den nya fastighetsägaren också.
Har du kunskap om vad mäklaren har för skyldigheter att informera? Måste mäklaren kolla upp såna här saker? Så att...
Det bör de göra, ja.
Men jag nu menar, bör det kan jag förstå, men ja. Kan jag hänga mäklaren sen efteråt också? Du har inte informerat om det här.
Alltså... Ja, det kan du göra. Du kan ju sen civilrättsligt också regressa mot det så att säga säljande.
Regressa, det är ord som vi vanliga inte använder så ofta. Vad betyder det?
Ställa anspråk mot den tidigare fastighetsägaren.
En annan sak, jag tror också att där har du snuddat vid. Men jag tänker i PBL och bygglovet då, eller detaljplanet. Regleras det här med avloppslösning, bilvrak på tomten, julbelysning och såna här saker? Vem bestämmer det?
Ja, alltså enligt PBL så ska ju bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämplig då med hänsyn till möjligheten att anordna bland annat för avfallshantering och liknande. Så avfallshanteringen, det är en parameter som vi bygglovshanteringen tar hänsyn till.
Alltså jag, om jag söker bygglov, då måste jag redogöra för hur jag har tänkt mig avloppslösningen.
Ja, det tycker jag kan vara lämpligt. Mm. Och det kan också finnas nämnt i detaljplanen, det här med avloppslösning. Och sen när det gäller till exempel bilvrak som du pratar om, då finns det ju en reglering i 8.15 i plan- och bygglagen som säger att man ska hålla sin tomt i vårdat skick. Och då kan det ju vara så att har du flera bilvrak stående på tomten, så kan man se det som en olägenhet, en ovårdad tomt. Och då kan man få ett rättelseföreläggande från kommunen och vidta rättelse.
Julbelysning då, det blir ju mer och mer populärt att det ska vara så mycket som möjligt hos en del. Får jag ha mycket julbelysning som jag vill?
Ja, ska man hårdra det så kan man ju säga så att det finns en reglering som säger att ljusanordning kan vara bygglovspliktigt inom detaljplanelagt område. Och sen har man verkligen gått i excess med julbelysningen, så kanske man kan få det under det. Men då måste man visa att det har betydande inverkan på omgivningen eller att den har placerats på en byggnad som är värdefull ur historisk eller kulturhistorisk eller miljömässig synvinkel.
Ja,
men man kan
förlåt, det är inte svart och vitt utan det finns en gråzon också.
Ja, och sen finns det också regleringar om att man inte får lov att orsaka olägenhet för sina grannar. Mm. Så att är det verkligen en stor ljusslinga som satsar att det kanske lyser in i folks sovrum eller liknande, så skulle det ju teoretiskt sett kunna bli tillsynsärende av det.
Om vi då nu har byggt och vi trivs med våra grannar och vi har inga excesser av något slag, vare sig det gäller belysning eller bilbrak. Men en dag så tar ju också ett hus slut och av olika skäl så kanske vi måste riva det eller vill riva det. Och då har jag förstått från det du har sagt tidigare att det krävs rivningslov. Vad ska man redogöra för? Då är det bara, jag vill riva mitt hus och kommunen svarar ja eller nej. Alltså, kan de neka en att riva ett hus?
Ja, det kan man göra. Om det till exempel är kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, tänker jag mig.
Men är kommunen då skyldig att köpa? De kan inte bara säga nej, du får inte riva. Utan är kommunen då skyldig att köpa huset? Vi återkommer i ärendet.
Ja, precis. Det är en fråga. Precis.
Men kan du säga, vad måste jag säga i rivningslovet? Är det något? Jag kan ju tänka mig att det är olika byggmaterial eller, ja. Mm. Det måste vara lite mer än bara fråga. Jag ansöker om att få riva mitt hus. Jag måste väl tala om på något sätt hur jag tänker göra.
Ja, precis. Då kommer du in och beskriver vad det är du ska riva och på vilket sätt och hur du ska ta hand om massorna efteråt.
Ja, så det ska vara en ordentlig uppstädning också.
Ja, ja, precis. Efteråt. Det ska redogöras för det.
Okej. Okay. Är det någonting jag har glömt?
Inte som jag kommer på just nu.
Nej, då får vi ta det en annan gång. Jenny Margareta ska jag säga. Då ber jag få tacka.
Det är jag som tackar. Kul att vara här.
Nej, det är du som har suttit med kunskapen. Så det är du som har levererat. Jag som har konsumerat och våra lyssnare. Än en gång, tack. Och så hörs vi en annan dag.
Tack.
Tack.